Vårkänslorna spirar som så många gånger förr på Viaplayhuset på Ringvägen 52, där vi säger god morgon NHL, dessa härliga hockeytider när det är slutspel i Sverige och närmar sig slutspel i världens bästa hockeyliga. Vi ska prata om mycket gällande de två sakerna med dagens gäst, Oskar Åkerlund, som är scout för Columbus och sitter i Brynäs sportråd. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Kul att ha dig här!
Kul, tack!
Vi ska prata mer om exakt vad det är du gör i detalj, men du jobbar alltså för Columbus och Brynäs.
Jajamän.
Kan du berätta lite kort bara Columbus, hur det jobbet ser ut?
Nej, men mitt jobb är egentligen att försöka täcka den europeiska marknaden på talanger då, inför NHL-draften.
Mm. Och det är ju såklart ett väldigt intensivt arbete de här dagarna. Intensivt arbete har också Erik Granqvist, för du ska hålla koll på mer än puckar som du har i handen här.
Ja, frågan är, vad är mest exalterande nu? Är det slutspurten i NHL eller är det Masters som börjar idag? 19.08 slår Ludvig Åberg ut där borta och vi har ju Jonas Karlsson och Per Ulrik på plats. Så att, ja, det här är ju nästan härligaste veckan på hela året när det både är Master och NHL.
Ja, det är därför vi utsmyckar också. Kan du ha en liten sån här gubbvinkel på kepsen kanske?
Ja, ser man inte ögonen?
Ja, du har så fina ögon så jag vill se dig. Nej, men du kan ha den på dig.
Tack så mycket. Nej, men nu har vi etablerat det Master och du sitter ju på din fina kavaj. Lite Zachrisson är tillbaka, välkommen.
Ja, men det är en kavaj som jag inte kan fylla, men jag tackar ändå för det. Och så riktar vi fokus då mot ishockey här i alla fall till att börja med. Och världens bästa liga. Och inte bara världens bästa liga, utan världens bästa spelare. Connor McDavid, hans Edmonton tog sig an. San Jose med kronprinsen. Macklin, Celebrini. Klevin gjorde mål tidigt. Och då, Erik, sa McDavid, hör du, stopp i backarna. Det är fortfarande jag som är bäst i världen.
Ja, alltså det är lite som att äta oxfilé varje dag. Frågan är om man börjar bara... Alltså, det han gör, det är fullständigt enastående. Alltså, han har ju tagit hockey till en ny nivå med den här tempoväxlingen, farten och hans höga hockey-IQ och teknik. Allt är sammanblandat, så man häpnar ju varje morgon när man slår på Viaplay och ser de här highlightsen. Och Edmonton blir att räkna med återigen... En het utmanare till Stanley Cup med McDavid i spetsen.
5-2-seger mot San Jose. McDavid gör alltså 5 poäng och 3 av dem är mål. Hans 15:e hattrick i karriären. Så ett riktigt statement av McDavid i den matchen. Oskar, om jag ska fråga dig med scoutögon. Och nu ska vi inte jämföra olika eror och sådär. Säga att han är den bästa spelaren någonsin. Men om man pratar liksom teknisk fulländning och själva utförandet av hantverket i ishockey. Har det funnits någon bättre?
Nej, väldigt svårt att säga. Jag tror att han är ju ett unikum som vi inte har sett något liknande egentligen.
Vad står ut mest för dig när du ser McDavid?
Det är framförallt farten och hans balans skulle jag säga. Lutningarna i översteget gör att han får en otrolig liksom, fart. Han får upp farten snabbt och är väl ostoppbar liksom, när han väl får det. Jag vet ju att många lag också försöker försvara väldigt högt upp i banan för att han inte ska kunna få upp farten liksom, så mycket.
Ja, och han använder den här farten för att ge sig själv utrymme. Och på tal om det du sa, Erik, att man nästan vänjer sig. Det här var ju bara matchen dessförinnan mot Utah Mammoth när han gör det igen på egen hand.
Alltså, man sitter ju bara och skrattar och ler. Men direkt han får... Det droppar ju Bouchard lite bakåt så att han ska få ett gap. Han ska få en yta att börja dra upp farten. Precis som Oskar säger att motståndarna inte vill ska hända. När det händer, då är han ju nästan omöjlig att stoppa. Alltså, han har ju... Jag vet, du har jobbat som skillscoach lite, Oskar, innan. Och alla de här grejerna man jobbar med i lugn och ro, det gör ju han i högsta fart.
Ja, precis. Jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket träningstimmar bakom att kunna... Får det här utfallet också, såklart. Mm.
Men om man pratar om det, Oskar, tror du att man, en sån som McDavid, att man nästan tar det för givet? För hade liksom någon annan spelare gjort det här målet, då hade det varit karriärens mål. Mm. Men rullar vi McDavid-bilder så kan vi hitta liksom, det är en handfull sån per säsong.
Ja.
Jag menar, vi ser målen han har gjort här under sin karriär. Det är ju egentligen otroligt att samma spelare kan göra så många mål.
Ja, verkligen. Men det är det jag menar också. Att han är ju ganska själv i sin genre. Ingen som har riktigt allt det där dynamiska som han besitter.
Men hur mycket kan man träna det här? Och hur mycket är det liksom ett mått av att, vad ska jag säga, medfödd fallenhet och genetik som han har såklart maximerat med väldigt mycket träning?
Nej, men jag tror att det är svårt att träna för att bli en Conor McDavid eller en Pavel Bure eller en Marjan Gaborik. Jag tror att de har liksom egna stilar i sig som de har utvecklat över väldigt lång tid och väldigt många timmar. Så att, nej, svårt att säga.
De har ju den här fast twitchen ju genetiskt ju. Det här snabbheten medfödd. Men sen är det ju, som du säger, det är tusentals, tiotusentals. Det är ju så enormt många timmar när de tränar på rätt saker också. Just det här att, om vi tar McDavid, han tycker det är kul att träna. Han tycker det är det roligaste som finns med hockey. Och har lagt ner alla de här timmarna i kombination med den här begåvningen som han har fått av universum, kan man ju säga då. Mm. Och då gör han det bästa av sin begåvning. Men fortfarande är det ju, han längtar efter att vinna Stanley Cup. Jag pratade med Tomášek nu som var i Färjestad. Han sa, alltså han bryr sig så mycket. Han vill så det verkar varje dag. Och det enda han tänker på är att få vinna den här Stanley Cup-bucklan. Och han kan ju inte göra det ensam, utan han kommer ju vara beroende av att man får till försvarsspelet, man får till målvaktsspelet. Men där tycker jag en faktor vi måste prata om McDavid. Han behöver också chippa in lite mer och göra rätt saker för att försvara huset i egen zon och så. Jag menar, det här X-faktorn han har offensivt, det råder ju inget tvivel om. Men när matcherna är täta och jämna, som det har varit mot Florida i två finaler, då måste han också göra verkligen sitt, att han kommer hem, backcheckar och hjälper till i försvarsspelet. För annars blir man helt beroende av att man har en målvakt som har studsarna med sig, och då har de inte haft hittills. Men det är en tag till dess innan det är final.
Men tycker du verkligen det, Erik, att har han inte varit nog bra defensivt i slutspel?
Absolut inte. Absolut inte. Och kollar du på OS, kolla på det sista bytet där när McDavid liksom backcheckar halvhjärtat. Utifall kanske McKinnon kan fixa det där lite själv. Då kanske jag kan ligga lite på rulle istället för att jag tappar pucken. Nu ska jag är världens snabbaste spelare. Jag ska sprinta hem till huset och göra allt för att hjälpa så att det inte blir mål bakåt. Och den dimensionen tycker jag han har kvar, att liksom hem och göra klart försvarsspelet innan man börjar spekulera och sticka på anfallsspel. Och det såg vi i OS där, det var ett exempel vi såg. Men i Stanley Cup-finalen har vi sett flera exempel när McDavid då inte gjort klart försvarsspelet. Och det skulle han ju kunna göra, för han är ju så snabb. Han kan ju ändå sprinta ifrån en försvarare. Men det är ju fortfarande en grej, på tal om hockey-IQ. När han förstår det fullt ut, vilket McKinnon gjorde 2022 i Colorado. Kommer du ihåg Landeskog sa, McKinnon spelar försvarsspel på ett sätt så nu kan vi vinna Stanley Cup. Och det måste McDavid också göra.
Mm. Väldigt intressant. Du ska få en lite nördare fråga här, Oskar. För att Erik nämner ju det här med muskelfibrerna, och det är klart att det är en del av det. Men jag tror inte att McDavid är den som har bäst jämfot och hopp eller 40 meter dash eller frivändning NHL. Så det är ju någonting som man också rent tekniskt gör. Du nämnde det här med överstegen. Liksom. Har du lyckats sätta fingret på vad du tycker står ut med hur han bygger fart?
Nej, men jag har väl en idé i alla fall om det. Och jag tror att det ligger mycket i hans balans och att han har så pass bra balans att han kan luta sig och få trycket i isen som kanske inte andra får.
Och hur svårt, för honom ser det ju så enkelt ut, men han tar att det är ganska svårt att klara av det.
Ja, det är ju som jag sa innan, det tar ju oerhört många timmar av träning för att kunna hitta den balanspunkten, att du vågar luta dig på ytterskäret eller innerskäret.
På tal om bra balans så tror jag, det här är en väldigt forcerad övergång här, så tror jag att Utahs nya ismaskin har väldigt bra balans och går stabilt på isen. De har ju nämligen skaffat sig en Samot.
Wow.
En kombination av Zamboni som är ett varumärke som gör ismaskiner och en Mammut som ju är lagnamnet där. Det här är mäktig, Erik.
Ja, den är det. Där skulle jag vilja åka. Samot. Vem får åka i den då?
Jag vet inte, det är väldigt många ser ut som. Det är ju fullsmockat där.
Det är lite party där varje hemmamatch på Samoth. Ja. När dog mammuterna ut? Är det 10 000 år sedan eller?
Ja, det senaste istiden var väl när de härjade runt där. Ni ser att det är fullt med supportrar där. Skulle du flyga med en tigerismaskin?
Jävla.
Nej, det får du fråga marknadsavdelningen.
Det här är inget du brinner för.
Nej, jag har inte funderat på det.
Men det är faktiskt en jättebra idé för det borta i NHL. Då är ju hockey, det är ju show, det är ju underhållning. Och kan man locka den yngre publiken och tycka det verkar vara lite äldre där också som tycker det är lite studentflagskänsla.
Jag tycker den var liksom lite läskig ut. Alltså om jag hade
du
varit
rädd för
hade jag varit typ så här 7, då hade jag nog varit livrädd.
Jo, men det är ju den rädslan, man vill närma sig den. Och så åker man med mamma eller pappa första gången. Och med den skräckblandade förtjusningen. Och så nästa gång vågar man åka själv. Jag har 5 stjärnor till Samoth. Var det så det heter?
Jajamän.
Svårt att säga.
På tal om att våga åka själv så är Filip Forsberg väldigt bra på soloräder. Mm. Lite bättre i gånger kanske. Vi kämpar på. Filip som gör en jättefin säsong. Är nu uppe i 38 gjorda mål. Flest av alla svenskar. Frågan man kan ställa sig här, Oskar, det är Filip lite i skymundan här? Kanske till och med den bästa svensken ännu den här säsongen.
Ja, i de egenskaperna som du nämner nu, så han har ju ett väldigt bra skott och en känsla för att göra mål. Sen ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte följt honom så noggrant, men ja, statistiken talar ju sitt tydliga språk också.
Ja, det känns lite som att han försvinner kanske i mängden där, eller jag ska inte i mängden, men Nashville är ju lite halvgrå, de är där och tampas runt slutspelsträcket, men det är inget topplag. Vi kanske glömmer bort honom lite.
Mm. Jag glömde ju inte bort honom när han bara fick spela 1 minut i första matchen där i OS. Och sen så var ju, när han väl fick börja spela där i mitten och slutet av OS, då var han en av de bästa forwards. Han kom ju in väldigt formstark, och efter det OS så har han ju varit fullständigt formidabel. Och en stor del att Nashville är där och liksom kampas. Kommer du ihåg när de var och mötte Pittsburgh här i Avicii Arena i november? Då var de ju långt ifrån slutspel. Och nu är de där och tampas. Och Filip fortsätter med den här pacen. Då kommer han ju 40 mål igen den säsong. Och är ju tillsammans med Rasmus Dahlin, tycker jag. Och Erik Karlsson såklart. Men kollar vi forward så han den bästa forward. Även om Wilhelm Nylander har bäst poängsnitt av svenska forward, så tycker jag att Filip Forsberg är där och knackar på dörren som bäste svensk i NHL i år.
Jag kan nämna det bara när du nämner Erik Karlsson. Jag träffade honom här veckan. Ja. Då frågade han om vem han tyckte var bästa svensk. Och han sa Filip Forsberg och nämnde just att han vet hur svårt det är att göra det i ett sånt lag där du behöver göra så mycket själv som Filip behöver göra. Nu har han Stamkos och Riley har varit produktiva också, men det är så mycket som faller på honom. Om jag frågar dig med ett scoutöga, det där att producera i ett lag där allting hänger på dig kontra i ett väldigt starkt lag där du kommer undan med att ha någon svag match och ändå kanske få vinna. Hur tänker man kring det?
Nej, jag skulle väl säga att det visar ju på dig som karaktär att du gillar att ta taktpinnen och inte är beroende av att ha hjälp från andra. Utan, och det är en väldigt stark egenskap i sig att kunna prestera även fast allt inte går bra hela tiden.
Någon som har behövt göra det i många, många år är ju Rasmus Dahlin, men det har ju äntligen vänt för hans Buffalo som nu är slutspelsklara och mötet Rangers som är avsågade, och det är ju en fröjd att se Rasmus som sköt skenan av Mika Zibanejad.
Ja. Det här händer ju ibland. Vi minns när Landeskog täckte skott i Stanley Cup-finalen 2022. Och bra push där. Han skulle kunna bli målvakt, Mika. Bra Sillers push.
Ja, skulle behöva hålla upp bålen lite mer bara för att täcka.
Täcka under ribban. Det behövde han inte där. Men det där händer. Det beror på lite märke man har. CCM har ju den här skruvskenan. Det är lite svårare att lossna. Andra märken har ju en klickskena. Så får man nog mycket tryck på, är det ett skott på skenan, då lossnar den. Så att lite olika vilken skena det är. Men det där är ju, det händer ju allt oftare det där. Och det är ju dråplig situation som kan ställa till det. Tänk en avgörande. Jag pratade om Stanley Cup-finalen där 2022. Det hade ju kunnat gjort att Tampa och Kutcher gjorde mål där i den matchen. Mm. Men de lyckades värja undan och resten är historia.
Ja, det är små detaljer. Klubban går bra för Wallenheimo. Den sitter på.
Ja,
sitter. Alla har det.
Det var bra reklam. Mattisen Toba Sjöldstrand där. Vad håller han på med?
Men det här var en av 3 gånger. Det händer ju ofta som säger det. Men det hände alltså 3 gånger den här matchen att spelare tappar skenan. Och jag kan inte komma ihåg att jag någonsin sett det hända mer än 2 gånger i en match. Har du det, Oskar?
Ja, jag har sett det.
Du har det?
Några gånger, ja.
Det kanske du kollar ett juniormatch och sådär. Det kanske inte grejerna byts ut lika ofta.
Nej, det blir ju ett par matcher varje år också. Så chansen ökar väl kanske att man får se det.
Så är det. Vi nämnde slutspelsklara lag. Om vi tar en titt på det som komma skall här med de lagen som är klara. Erik, så ser vi ju Buffalo, alltså Atlantic, tillsammans med Tampa och Montreal. Och Carolina toppar Metro och de kommer också gå till slutspel. Och så har vi de här tre drakarna i Central, Colorado, Dallas och Minnesota. Vad tänker du när du ser de här då?
För det första, ända sedan lönetaket infördes där säsongen 05-06 har det ju aldrig varit så här jämnt. Att det är så många lag som är med och tampas och strider om sista slutspelsplatsen. Så på det sättet är det ju väldigt häftig avslutning på den här grundserien. Anmärkningsvärt är ju att i Central Division, om vi kollar, som är en jättestark division, där är ju Utah som är fyra i Central. De hade varit etta i Pacific med den poäng de har. Men just att det kommer gälla ända till, det är väl torsdag nästa vecka, det är sista grundserieomgången. Och det kommer vara öppet ända fram till dess. Så vi kan blicka lite mot Detroit som hade ett glapp upp med 12 poäng för några veckor sedan. Och nu ligger de utanför. Vi minns den här utvisningen från Patrick Kane han tog där som gjorde att de förlorade, släppte in ett mål i boxplay. Och Detroit har ju missat slutspel om det är 9 år i rad eller 10 och de verkar ju göra det igen. Så jag ser verkligen fram emot den här veckan, inte bara Mastersgolfen med din fina kavaj utan även att se den här upplösningen av grundserien.
Ja, och vi ser ju ditt lag Columbus som är med och har hugg på båda att ta en topp 3-plats i Metro eller en wildcard-plats. Vi ska prata mer om det, men jag vill faktiskt fråga dig om Buffalo som vi var inne på, för att din tidigare chef Jarmo Kekäläinen, som ju tog in dig i Columbus, tog ju över som GM här från Kevin Adams under säsongen. Var ju med som i en rådgivarposition inför säsongen och så fick han ta över. Och sen har de ju gått som en raket. Och då undrar Oskar, vad tror du om Kekäläinen-effekten?
Nej, men jag jobbade med Jarmo under 6 år i Columbus. Och han är bra ordning och reda med allting och det kändes väl lite som att det Buffalo behövde. De har ju haft jättemycket first round picks, höga first round picks också de senaste åren. Så, och få ihop helheten där känns det som att Jarmo har fått på ganska kort tid.
Mm. Men hur är han? Han utåt sett så verkar han ju vara lite av en typisk finländare. Det är en stoisk herre där med, känns som han har lugna nerver.
Ja, absolut. Nej, men han är lugn och fin. Ordning och reda, som jag sa. Mm. Och gillar ju verkligen hockey. Liksom. Superhockeyintresserad. Mm.
Ska ju säga att hans Buffalo också slog där Rangers med 5-3. Den andra grejen som jag vill fråga om innan vi släpper det som hänt i natt är Florida kommer ju missa slutspel. Man har ju haft enorma framgångar. Och där är det ju Eriks dubbelgångare Bill Zito som basar nu. Och han var ju assisterande till Jarmo i Columbus när du kom in.
Ja, precis. Absolut.
Hur är han?
Jättebra också. Mm. Jättebra. Jag är faktiskt glad över det, för när jag kom in som ny i branschen och ha sådana som både Jarmo, Billy, Josef Omedien, Ville Sirén gav ju också mig ett arbetssätt som har gjort att det har gått bra och att man fick se att killar som är väldigt duktiga i branschen ganska tidigt i karriären.
Mm. Men du har ju Bill Zito då. Anledningen till att du säger det var ju att Ken Holland kom fram till mig på JVM på frukost och sa Hello Bill! Och trodde att jag var Bill Zito.
Det är inte anledningen till att jag sa det. För först när jag såg Bill Zito, det var det första jag tänkte. Han ser precis ut som Erik.
Ja. Du sa det ju före, men sen hände det. Och
det jag menar, det är flera som tänker
det. Vidare på det. Men jag är ju ganska hetlevra, passionerad, mycket temperament och så. Det känns som att min dubbelgångare Bill Zito är lite mer åt det hållet. Om du jämför med Kekäläinen, eller? Hur är Bill Zito? Vad är hans styrkor?
Jag har ingen jättebra relation med Billy. Nej. Så, utan jag träffade honom när jag var där över på möten och sådär. Och det var inte riktigt den bilden jag fick. Sen har ju inte jag jobbat nära laget med honom eller någonting sånt där. Utan han var ju liksom bara egentligen min chef när jag kom dit. Och då var det väldigt, väldigt, väldigt trivsamt och härligt att hänga kring honom.
Mm. Så han... Det är väl mer att man har sett honom runt matcher och man ser honom uppe i boxen där när de vinner. Då är det mycket känslor och ibland när det inte går så bra då ser man att det kokar lite.
Ja, jag har ju varit på plats där och sett honom spela.
Du?
Ja, han det kan absolut koka lite på honom. Ja. Men han verkar vara en väldigt varm och härlig person. Som sagt, det är som du. Det finns en kort subin och sen är det väldigt glatt.
En sista fråga bara. Ville Sirén spela med i Luleå. Ja. Han är ju en underbar lagkamrat var han i alla fall.
Ja, det är fler som har sagt det.
Ja, och hur var han? Vad har du lärt av honom?
Nej, framförallt Ville har ju en arbetsmoral som är... Arbetshäst. Han jobbar ju stenhårt. Och det är ju ganska bra när du kommer in som ung och får se någon, speciellt din chef som jobbar, har sån hög nivå av arbetsmoral. Liksom.
Så han sätter liksom standarden, det är det här som krävs och... Ja. Ungefär som en Sidney Crosby eller de här bästa spelarna.
Ja, precis.
Jag minns bara den sista grejen. Innan matcherna där, då tog han en 20 kilos stång och crosscheckade så här innan vi skulle in på isen. Mm. Det var Wille Sirén. På tal om arbetshäst. Mm.
Det ska vi testa. Otrolig uppvärmning. Mm. Någon som också visar vars ribban ligger, som du var inne på där, Erik, är ju såklart McDavid, som var inne på. Han visar för Celebrini vad som gäller och fick också prata om Celebrini efter nattens drabbning.
Yeah, it's always a great challenge going against the league's best, and he is he's one of the very very best in our league. He's a special talent. Definitely prefer him on my left side than going against him, but you know, fun matchup obviously. I admire how competitive he is, you know, 19 years old, 20 years old, whatever. He's so dug in, you know, does a lot of really, really good little things that, you know, takes years to learn in this league, and he seems to have figured it out right away. So I keep saying, I can't say enough good things about him. Yeah, he's a great player.
Connor McDavid i TNT om kronprinsen Macklin Celebrini. Nu, Oscar, ska vi prata lite om din vardag som vi var inne på, och vi... Om vi börjar i änden med Columbus, kan du berätta vad det är du gör?
Nej, men som jag var lite inne på innan, mitt jobb är ju då att täcka den europeiska marknaden på unga talanger inför NHL-draften.
Mm. Och vad innebär det rent praktiskt? Hur många matcher åker man på under en säsong?
Nej, men det blir ju väldigt många matcher, men det innebär egentligen att du kartlägger de spelarna som finns i en viss årgång då. Mm. Varje år, och som i år så är det ju då 08-erna, tidigt födda 08-er, sent födda 07-er som ska draftas. Så de börjar man följa då i augusti och följer hela året fram till draften.
Mm. Hur har den här resan varit då? Nu jobbade du 6 år först sedan som Hjalmar där, och sen ett par år är det sedan han slutade. Hur har du vuxit i den här rollen som scout?
Det är svår fråga faktiskt. Nej, jag har nog bara försökt att... Jag är ju väldigt hockeyintresserad, jag tycker om hockey väldigt mycket, så jag har ju bara försökt att göra mitt jobb på det bästa sätt jag kan och leverera den information som management vill ha.
Mm. Vad är svårast?
Ja, svårast är att gissa vem som kommer bli bäst om 7 år.
Ja. Det är så mycket frågor jag har här. Christer Rockström gästade oss för några månader sedan, och han sa att Han bryr sig inte, tidigare legendarisk scout. Och
ja, jag känner honom.
Ja, du känner honom bra. Jag tänkte bara för tittarna som tittar på det avsnittet, om ni vill lära er mer om scouting och så. Men han sa, TV-pucken, det kollar han inte ens på. Det är inte ens intressant, utan det är ju ett senare skede, något år senare och sen in mot draften. Det är då det blir intressant, när den biologiska mognaden inte är lika stor faktor längre. Hur ser du på det? Alltså, nagelfar du TV-pucken eller väntar du...
Nej, jag kollar inget TV-puck. Det finns ingen anledning egentligen. Förutom att det är ett kul event och se och liksom svensk hockeykultur på något vis.
Men som scout är det inget?
Nej, kopplat senare till talang eller talangutveckling tycker jag att det inte finns någon relevans överhuvudtaget. Faktiskt.
Mm. På tal om svensk hockey så är du också involverad här. Du är dels med i sportkommenteringen i Lidingö där du har dina rötter. Men också i advisory boarden, vilket vi kan säga ett sportråd helt enkelt i Brynäs. Du tillsammans med några riktigt bekanta namn, till exempel Tommy Sjödin, Stig Salming, Anders Bäckström, Niklas Pappa, Johan Lindström, Johnny Strid och sen såklart sportchefen också, Erika Gram och Johan Alsen som är med där. Till att börja med, om vi tar det jobbet med sportrådet här i Brynäs, vad är er uppgift där?
Nej, men när Brynäs åkte ner i Hockeyallsvenskan, om det var 2022, var det? Så då blev jag tillfrågad att sitta med i det här sportrådet. Och det handlar ju egentligen om att ha en grupp människor som ser till klubbens bästa och försöker behålla någon form av kulturell och klubbintegritet. Så att det vi gör är egentligen att vi stöttar sportcheferna och går igenom viktiga beslut tillsammans.
Mm. Är ni med och liksom kvalitetssäkra, alltså vrider och vänder på saker? Ja. Varför gör ni så här och vad är syftet med det här?
Ja, precis. Det blir ju lite av en ifrågasättande roll också. Men som till slut bli konstruktiv också då. Så att jag tycker att så som Erika och Johan och Håkan Svedman, även som är vd, har satt ihop den här gruppen och hur man ska jobba har funkat bra för Brynäs. Mm.
Men vilka frågor hamnar på ert bord? Är det potentiella värvningar, spelsystem eller ännu mer övergripande frågor? Vilken typ av frågor stångas ni med?
Nej, men jag skulle vilja säga att det är liksom sportsliga strategiska frågor liksom från juniorsidan upp till här laget, men också såklart rekryteringar och dylikt.
Mm. Det är ju några starka karaktärer här. Hur högt i tak är det i diskussionerna?
Nej, men jag tycker att det är bra. Liksom, Brynäs påverkar ju människor, framförallt i Gävle. Liksom, så är det ju en otroligt stor faktor. Och det är ju klart att folk är ju känslomässigt engagerade i det. Även vi som är med i sportrådet.
För oss som har NHL-glasögon på oss hela tiden så var det ju såklart jättekul när Niklas Bäckström valde att komma hem. Minns du hur ni reagerade och pratade om det här när det var så här, okej, det här kan faktiskt bli av nu?
Nej, det var faktiskt inget som var uppe på bordet i sportrådet sådär, utan det var ju allsens, det gick ju rykten och såklart, så man hade ju någon aning om att det eventuellt skulle hända, men det var ju jättekul för Brynäs, men framförallt för svensk hockey också tycker jag, på hemmen så.
Vad tror du han betyder för klubben om vi pratar det som inte hände på isen, men hans närvaro som personlighet?
Otroligt mycket. Den erfarenhet han har, de miljöerna han har varit i, också att han har ju blivit äldre och kommer ju med någonting som inte går att få på annat sätt än att du måste ha varit med om det. Så det är jätteviktigt för både de unga killarna och för den kärnan som finns i Brynäs. Mm.
Nu får vi se vad som händer här. Kalle Järnkrok har ett utgående kontrakt, men oavsett om han kommer hem eller inte så är det ju en fantastisk hemvändar våg som Brynäs har haft här med Bäckström och Larsson och Silverberg och många fler. När tror du vi får med om det igen, så många på så kort tid? För det här tycker jag inte, på tal om att ta saker för givet. Det kan komma någon per år, men...
Jo, men det är ju... Du pratar om kultur. Det värnar ju om att alla de här killarna som har kommit tillbaka, de namnen du nämner här med Bäckis i spetsen, är ju det att de har blivit bra behandlade från att de var unga. De har känt sig välkomna, det har varit en bra miljö att både utvecklas som människa och spelare. Och de har haft enorma framgångar först i Brynäs och sen med Tre Kronor och sen i världens bästa hockeyliga. Och Bäckström som har varit en stor stjärna, bästa passningsläggaren över en 10-årsperiod i NHL. Vunnit OS-guld, VM-guld. Att de sen kommer hem, de känner att kroppen kanske har några år kvar. Var vill jag spela hockey? Ja, jag vill spela med i klubben jag älskar. Jag vill ge tillbaka och bli de ambassadörerna som de själva möttes av när de var unga och kom upp och möttes av Tommy Sjödin och de här som då var etablerade spelare. Och det är det kretsloppet hockeyn bygger på. Både på elitnivå men även på lägre nivåer. Så det här tycker jag är... Alltså Niklas Bäckström är ju allt det bästa med hockeyn på många sätt. Alltså han är ju så extremt nyfiken, smart, passionerad och vill hjälpa laget att vinna och utvecklas. Och samtidigt är han så enormt omtänksam och schysst medmänniska och liksom värnar om både de svaga och de starka. Så att han är ju... Det går inte att få en bättre ambassadör som du säger. Så alla de här värdeorden som ni kanske har en perm, så här ska man vara som en brynäsare. Det lever ju Niklas Bäckström i varje steg han tar.
Ja, precis. Och sen de andra killarna som också har kommit hem. Och det tycker jag också är viktigt att nämna, att jag vet att Johan Alsén har lagt ner ett jättejobb också på att de ska känna att de kanske vill komma hem någon dag. Också att de får träna där uppe i Gävle på somrarna och får hjälp och äter någon lunch lite då och då. Liksom sånt där. Så Johan har lagt ner ett jättejobb.
Det där är en viktig del också. Som jag som jobbar i Färjestad lite på insidan nu och ser Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson... Väldigt många, Jonas Brodin, NHL-spelare nu, som ägnar sommaren hemma i Karlstad i det här fallet då, och har istider och tränar och ibland är med i A-laget och tränar. Och den gemenskapen och det relationsbyggandet gör det ju sen naturligt att har de några år kvar i kroppen så kommer de hem. Så Marcus Johansson är ett sånt exempel som kan bli en hemvändare förhoppningsvis till Färjestad. kanske nästa år eller inom några år. Det vore ju en enorm förstärkning, likt Silverberg och Bäckström och de här har varit hos er.
Mm. Ja, det kanske, det får bli frågan för att stänga hemvändarsnacket här. Om du inte får säga en potentiell Brynäs hemvändare, vilken hade du velat se i svensk hockey? En hemvändare, vem hade varit kul tycker du?
Nej, men att få se en gammal lagkamrat med Gabriel Landeskog från vår tid här nere på Zinken.
Så. Se honom i Färjestad?
Nej, men få se honom i Djurgården.
Ja, självklart.
Eller någon av Stockholmskillarna ja. Komma hem skulle jag tycka var, mm. det skulle ja. Vara jättekul.
Ja, verkligen. Om vi ska prata om scoutingjobbet så har vi förberett ett litet moment här. Mm. Då du ska få visa lite hur du tänker. Och då har vi skrivit ut en tavla. Ni... När du liksom betygsätter spelare så har du ett system då för att sätta in dem i olika kategorier. Kan du berätta om det?
Nej, men det är egentligen hur vi rapporterar kring spelarna. Så betygsätter vi olika typer av moment.
Mm. Vilka moment är det?
Det kan jag inte gå in på. Mm. Sådär. Det är väl olika från klubb till klubb, men jag hoppar det.
Det är hemligt. Det är kul när man träffar sådana som du ute på arenorna. När ni scoutar de här unga talangerna då, 17, 16, 17, 18 år. De avslöjar ju inte vad de gör riktigt, utan alla har ju ofta skärmar där man inte kan titta på snedden på skärmarna och så. Så det är ju hemligheter såklart, för att ni vill ju komma åt de här oslipade diamanterna och tinga dem så bra som möjligt i draften. Så det är bra att du försöker ställa frågor.
Ja, men ja, exakt.
Vi har gjort en liten kategori själva, Jonathan, där vi har satt några kategorier som... Du kan läsa upp det här, Jonta, så...
Absolut. De fyra kategorierna som vi har gjort är skridskoåkning, puckbehandling, tävlingsnivå och hockey IQ. Och då för att visa hur jag tänkt har Erik då fått göra det på Rasmus Dahlin. Och sen ska Oskar då få göra det på tre andra svenskar som inte är lika namnkunniga. Men om vi börjar Erik med Dahlin så får du visa hur du har tänkt här så vi förstår konceptet.
Börja skridskoåkningen. Han är... Jag skulle säga så här... Skalan är 1-10. 1, det är riktigt dåligt. 10, det är yttersta världsklass. Och så 5, det är en medelgod NHL-spelare om man säger. Average. Och i Rasmus Dahlins fall, så på skridskåkning satte jag 9,5. Varför då? Alltså hans rörelse 360 grader. Enorm agility, alltså rörlighet på skridskorna. Både framåt och bakåt och i sidled och höftöppningar. Allt det behärskar han. Och enda anledningen att det inte blir en tia, det är att toppfarten inte är yttersta nivån. Så då drar jag bort 0,5. Så det blir 9,5 på hans skridskoåkning. Den andra, puckhanteringen. Här är det yttersta världsklass. Rasmus Dahlin kan alltid passa pucken, skjuta, täcka pucken eller ta den vidare. Så att hans hantering av pucken är det eliten av eliten i världens bästa hockeyliga. Om vi går till nästa tävlingsnivå. Det här är intressant. Rasmus Dahlin, som vi vet, han är ju riktigt grinig gubbe. Alltså han vill ju vinna i stort sett till varje pris. Och jag säger så här, hans offensiva tävlingsinstinkt just nu, det är en 10. Hans defensiva skulle jag säga en 8. Där har han fortfarande lite grann att jobba på för att komma upp i en 10 i tävlingsnivå. Så snittet blir en 9 där. Och sen är det då sista hockey-IQ. Alltså hur man läser spelet, hur man ser spelet, game management, man förstår var man ligger i matchen, vad man ska göra, vilka beslut man ska ta. Där uppe är han en 9 med potential att bli en 10 likt Niklas Lidström, om vi säger det, som är topp av topp när det gäller hockey-IQ. Så det är min bedömning, Rasmus Dahlin. Vad säger du om de andra killarna?
Ja, exakt. Om vi langar över den här till Oskar, och då kan vi säga att de andra killarna då är Axel Sandin Pellika, Adam Wilsby och Joel Nyström. Om vi tar det kategori för kategorier, så Oskar får då fylla i skridskoåkning till att börja med. Intressant här också, det är lite olika kategorier får man väl säga
av spelare.
Sandin Pellika är ju ett jättelöfte alltjämt. Och de andra två försöker trycka sig in ännu väl. Och då landar vi, om vi håller upp den i kameran, i en 8 på Sandin Pellikas skridskoåkning. Och även på Wilsby och 7 på Nyström. De är ganska långt fram ändå här.
Ja, absolut. Jag skulle säga att generellt sett de svenska backar som tar sig till NHL har en väldigt hög nivå på sin skridskoåkning. De har bra balans, de har bra edge control och kan åka framlänges lika bra som baklänges. Gör att de blir ganska dynamiska i sin rörlighet. Och framförallt klarar av att liksom återhämta sig om man råkar hamna fel eller göra något misstag eller så.
Om vi kollar på uppbehandling då. Så är ju det.
Det var en 10 på Dahlin. Nu skulle det bli spännande att se. Vad har de här andra tre yngre talangerna?
Ja, men här ser vi tydligare glapp här med en 8 för Sandin Pellikka. Och sen droppar ner på en 6 för Nyström och Vilsby. Är det där en sån som Sandin Pellikka då skiljer ut sig lite grann om man pratar verktyg som gör att vi pratar om honom som en större talang? Han är ju också yngre, men även en större talang jämfört med vad de här killarna var i samma ålder.
Ja, jag skulle väl säga att jag tycker att Axel Sandin Pellikka har väl en mer offensiv, dynamisk sätt att behandla pucken än de andra. Men de andra är även väldigt funktionella, bra passningar, mottagningar. Så det är väl min take på. Mm.
En snabb där. Vore du inte lite snål med Joel Nyström? Är inte han lite bättre med pucken än vi spelar? Är det likvärdigt?
Nej, men jag skulle säga just nu. Jag tycker att sample sizen på Joel är ju inte...
Ja, den är ganska liten.
Ja, just nu i alla fall. Men det som är intressant med honom är att han har ju väldigt lång klubba för sin size. Och att han hanterar den gör ju det. Det är ganska intressant faktiskt. Mm.
Hur mycket kollar man på sådana detaljer om man tänker typ så här, ja, men den här killen skulle kunna, du kanske inte kollar på honom och tänker att ja, men han skulle vara bättre om han tog av några centimeter och fick bättre kontroll?
Ja, det är en svår fråga för att ska du ändra längden på klubban måste du ändra lie och allt sånt där för att inte bli av med din hållning och rörelsemönster.
Så. Precis. Ja, men jag tänker, händer någon gång, det kanske inte behöver vara på specifik klubba, men andra detaljer också, att man ser att ja, men den här killen, framförallt en ung kille, att det finns förändringar vi kan göra, eller när man är 17-18, handlar det om förädlingar då, att göra det du gör bättre, eller kan man ändra saker så sent?
Nej, jag tror man kan ändra saker sent om det finns en motivation och en beslutsamhet att göra det. Annars så tror jag att det blir svårt, men vissa saker kan du ändra, framförallt puckbehandling, tror jag. Skridskoåkning är svårare.
Vi låter Oskar skriva här nu, så får du skriva.
Jag bara säger att det är intressant det här med, det är väl tips till alla, både unga och lite äldre, att prova lite olika profiler på sommaren. Alltså prova en quad zero-profil eller en ellips. Eller, det finns ju olika profiler på skridskor och känna efter vilket passar dig bättre och kan du bli lite mer mobil eller få bättre glid och så. Det kan man ju experimentera med på sommaren.
Jag kan berätta en historia på tal om det där. När Buffalo, på tal om Dahlin, när Buffalo var med Global Series, spelade Global Series 2018, det var ju Rasmus andra år i NHL, då jobbade Niklas Lidström för oss. Och då gick jag och Lidas ner efter morgonvärmningen och hejade på Rasmus. Och då sa Lidas att men du borde ha lite längre klubba. Kör en 2 tum till eller vad han sa. Och så sa han det, och sen frågade Rasmus typ säsongen efter, men gjorde du det? Alltså, ja, det gjorde jag. Dagen efter så förlängde han klubban, men han förlängde gradvis. Jag vet inte om han sa att det var en centimeter i taget eller sånt där, för att liksom långsamt bli bekväm med den där ytterligare längden. Och då var han ju ändå världens största backtalang. Så han var ju öppen i alla fall för att göra den förändring och gjorde den väldigt målmedvetet, som du var inne på.
Det finns ju en logik i att han tar det steg för steg också.
Så vi kollar tävlingsnivå. Det är ju en mer abstrakt kategori. Där får vi en 8 på Sandin Pellikka och en 7 på Nyström och Vilsby. Och hur bedömer du det här då?
Nej, men framförallt tycker jag att deras defensiva tävlingsnivå är... Så det är lite som en skridskoåkning, att de flesta backar som tar sig över dit och spelar, de kan åka skridskor och de tävlar väldigt hårt defensivt. Så att jag tycker att den ligger på en bra nivå. Mm.
Så det som drar ner lite grann är den offensiva tävlingsnivån då? Att de inte har...
Nej, jag tror att de är kanske inte lika involverade offensivt som... Eller har en annan roll än vad Rasmus Dahlin har. Så.
Ja, jag känner att vi kommer osökt in på hockey IQ när vi pratar om det. Så att om vi fyller i den också när vi pratar om den offensiva biten av spelet. För aldrig behöver man ju vara smart defensivt också.
Ja, är smart. Hockey är en av de absolut svåraste sporterna. Jag såg någon undersökning, det är bara boxning som är svårare. Jag vet inte. Det var en undersökning. Jag kan inte ens källa. Jag kommer inte ihåg, men det var en seriös undersökning. Och här har vi då hockey-IQ.
Ja, återigen 8 på Sandin Pellikka och 6 på de övriga två. Så här får vi också en tydligare separation som jag antar vi landar i kanske den offensiva uppsidan när vi ser att det är ju på puckbehandling och hockey-IQ som Sandin Pellikka står ut.
Ja, det är min bedömning.
Då vill jag fråga här, Axel har ju 8 rakt igenom här och nu. Hur bra tror du att han kan bli om vi pratar ändå en nivå?
Nej, men jag tror att han har potential att bli bättre på det mesta faktiskt. Han gör ju sitt första år i ligan nu. Han är ju född 05, så han är väldigt, väldigt ung. Har ju varit duktig här i Europa, men det är skillnad att komma dit och försöka spela 82 matcher på en säsong. Krävs en viss typ av yrkesskicklighet för att kunna göra det över tid, och det tror jag att kräver mycket erfarenhet.
Och det som han har ju erfarenhet runt sig. Han har ju Niklas Liström som jobbar i organisationen, Niklas Kronvall som jobbar med spelarutveckling på killarna i Detroit, och de hade ju väldigt hög hockey-IQ bägge två ju. Att dela med sig av erfarenheten, och han kommer ju växa in i det. Och jag tror Axel Sandin Pelka kommer vara en av kuggarna i OS-laget 2030 när Tre Kronor jagar OS-guld nästa gång.
Jag håller upp den här tavlan så ni ser helheten. Och det som står ut för mig här nu, det är att Sandin Pelka här och nu är inte jättelångt efter Rasmus Dahlin som är en Norris Trophy-kandidat. Och då frågar jag, när vi pratar konkret med Sandin Pelka, ser vi topppars-potential? Ser vi Norris topp 5-potential? Alltså hur bra kan han bli om man får ut allting?
Det är ju svårt att säga. Det är ju så pass lång tid kvar, och det är ju massa yttre faktorer också som kommer påverka, såklart. Men om jag säger så här, jag tycker att egenskapsmässigt så ligger han ju på en väldigt hög nivå. Han är inte lika stor som kanske Dahlin eller rent längdmässigt då. Men jag tycker om vi pratar egenskaper, vilket vi gör här, så ligger han ganska högt.
Vad tror du, Erik?
Jag tror en sak är viktig. Tålamod. Vi pratade, du kollar inte ens på TV-pucken. De är 15, det är ointressant för dig. Biologisk mognad, det är så många faktorer som spelar in. Du börjar scouta dem några år senare. Och här är ju de här då som har blivit tingade tidigt, visar enorm begåvning både i juniorlandslag och i SHL och flyger över. Nu är det ytterligare ett stort steg att ta och liksom anpassa och lära sig allt vad som krävs för att bli en faktor och kunna spela i toppar borta i NHL. Men Sandin Pelka, han har ju någonting speciellt också uppifrån Malmberget, den här tjurigheten på ett positivt sätt. Farsan var längdåkare, på tal om Viaplay Vinter. Så han är ju inte rädd att pressa sig själv. Skola sig i Skellefteå där de har en bra vinnarkultur. Så jag kan se Sandin Pelka inom 5 år vara där och hota om Norris Trophy. Förhoppningsvis under en tid där Dahlin redan har vunnit några.
När vi pratar om spelare med potential så ska vi nu ta och titta på rookies den här säsongen i NHL. Och om vi kollar poäng så är det Ivan Demidov, Montreals fenomen, som toppar framför Beckett Senecki och Matthew Schaefer. Och det känns väl som att det är Schaefer och framförallt Schaefer och sedan också Demidov som står ut i den här rookieklassen.
Ja, jag är faktiskt inte så insatt i år kring dem. Hade lite svårt att se dem deras draftår också. Demidov spelade ju i Ryssland och sådär. Men två otroligt skickliga spelare som bryter mönster. Liksom redan i så pass unga som de är i världens högsta liga. Så det är spännande.
Ja, och måste ju nämna Linus Karlsson här också. Som jättekul. Gör en jättefin säsong. 34 poäng, 7 i hockeyligan i Vancouver som har gått jättetungt, och det känns som att det är lite på det här temat med skolade svenska spelare. Att han liksom har hittat ett sätt att göra sig nyttig i laget, ha en plats i laget även om han inte gör poäng.
Ja, men verkligen, och det är ju som de andra två som vi inte nämnde där, alltså Joel Nyström och Adam Wilsby som tillsammans med Linus Karlsson då, som har gått den här svenska vägen, gått upp genom systemet, spelat SHL och har säkert tagit med sig jättemycket utav det som gör att de har enklare kanske att etablera sig där borta.
Exakt, och svenska spelare är väldigt uppskattade borta, för dels är de jättelätt att ha att göra med i ett lag, majoriteten av dem, och välskolade på alla sätt att spela hockey på rätt sätt. Sen ska de applicera det mot världens bästa spelare på en lite mindre rink, men otroligt kul att se Linus utveckling. På tal om Skellefteå, där var jag liksom gjorde hur mycket mål som helst, men har anpassat sitt spel, gör fortfarande en del mål, men spelar på rätt sätt. Så han är ju en stabil NHL-tid framför sig, en som har en superstjärne framtid i Matthew Schaefer. Och det är ändå anmärkningsvärt att Patrick Roy får sparken med 4 matcher kvar i Islanders, och Peter DeBoer som hade kunnat välja och vraka, kanske gå till Vancouver eller Toronto eller någonstans i sommar, väljer att skriva på nu. och förlängde väl i två år också framåt. Och det är ju mycket Matthew Schaefer-effekten skulle jag säga. Han ser väl uppsidan med Islanders mycket tack vare Schaefer och Sorokin då i målet.
Mm. Ja, det här är väl en topp 10-back i världen. Jag snudd på det nu, eller?
Ja, ja, ja. Alltså, det var vad jag tycker. Alltså, han dominerar ju matcherna. Han är ju alltså, sjukt bra. Har du sett honom mycket när han var lite yngre, Schaefer, eller?
Nej, inte jättemycket faktiskt. Jag har ju sett lite när han har spelat NHL nu i år.
Men i U18-VM och sådär, har du sett honom?
Nej, för Kanada kommer ju vanligtvis inte med sitt bästa lag. Och sen är det lite olika grupper på olika ställen.
Men vad säger du att han som alltså 18-åring kan dominera som han gör?
Ja, men verkligen imponerande på alla sätt och vis. Den offensiven han har och allt sånt där. Det som blir intressant att se tycker jag, det är ju lite samma med Rasmus Dahlin. Nu går Rasmus Dahlin in i sitt första slutspel här nu med Buffalo. Det blir en liten annan typ av ishockey, det blir en annan typ av miljö och roll och omgivning och sådär. Och då visar det sig att det brukar inte se likadant ut.
Nej.
Och det blir ju spännande att se hur Rasmus hanterar det och verkligen en jättebra erfarenhet för honom. Hur den går då.
Och äntligen, det är 14 år av sorger och bedrövelse där i Buffalo. Mm. Nu får de spela slutspel. Jag läser att Rasmus Dahlin är den första backen i NHL-historien som har gjort 400 poäng i grundserien innan han får spela en slutspelsmatch.
Mm.
Alltså det är ju makalöst alltså. Mm. Han har gjort över 400 poäng och nu får han äntligen då om någon vecka gå in och spela det häftigaste av allt i hockey, Stanley Cup-slutspel. Så jag bara håller tummarna för Rasmus och Buffalo.
Ja, det ska bli fantastiskt kul att titta på. Kul att titta på är också världens bästa spelare. Det tycker även NHL-spelarna själva. Vilken din favoritspelare att kolla på den här säsongen?
Den här säsongen? Jag gillar ju Kucherov alltså. Jag tycker att han är en otroligt smart ishockeyspelare som kan spela hockey på väldigt många olika sätt. Och tittar man noga på hur han rör sig och hur han tänker hockey så är det nog bland det bästa jag har sett i alla fall.
Kucherov. Han är liksom, alltså McDavid och de, han är ruskigt snabb. Kucherov också snabb, men alltså det är kul att se han när han lurar spelare där ute. Liksom alla tror han ska skjuta direkt skott. Då kommer fake skott och passning in i mitten till någon som lägger in en öppet mål. Alla vet att det kommer komma, men alltså hur han maskerar sina passningar och skott. Det är roligt att titta på.
Rasmus Sandin.
Varför då?
Har du sett han spela?
Ja, några gånger. Men jag har inte säkert vilka bra ögon som du.
Nej, men han är rolig. Han gör mycket roligt där ute och kul att titta när han hämtar puck och såna där grejer och hur hittar lugnet där ute. Det är bara att titta på.
Toppspelarna, vi mötte ju Colorado precis och ser dem, speciellt McKinnon, hur han han åker skridskor och han skapar mållägen och ja, det är bara fascinerande att se.
Elmer Söderblom avslutar med att nämna McKinnon. Vi fick höra lite Kucherov dessförinnan och de två namnen för oss osökt in på Hart Trophy-diskussionen den här säsongen. För det är väl Kucherov, McKinnon, McDavid och Celebrini som har blandats in i det där. Om man ska prata i alla fall kanske odds-favoriterna. Vad tror du, Erik?
Ja, alltså jag skulle ju älska att se Macklin Celebrini. Den påverkan han har haft på Sharks som är där och hugger mot slutspel. Han är helt överlägsen i sitt lag. Gör ju nästan dubbelt så många poäng som närmsta lagkamrat då. Och efter 160 matcher in i sin NHL-karriär har han gjort lika många poäng som McDavid gjorde sina 160 matcher in. Så att han är ju en sån här generational player, alltså generationsspelare. De andra du nämnde där, McKinnon och McDavid och Kucherov, de har ju vunnit Hart tidigare, eller hur?
Mm.
Och jag är nyfiken på, du är ju en av de utvalda NHL-journalisterna som får rösta på Hart. Hur resonerar du?
Till att börja med så är Hart ett pris där det finns en definitionsfråga. Om vi ska ta den diskussionen först. Mm. Det är ju då det pris som går till den mest värdefulla spelaren. Och där har ju folk olika tolkningar på vad begreppet värde innebär. I min bok så tycker inte jag att man... Jag tycker att många ibland kan fastna för mycket i att kolla på omgivningen. Det är klart att det spelar roll, som du nämnde Celebrini här. 108 poäng. Will Smith som är två interna poäng ligger 56. Ja. Det är ju abstrakt. Mm. Men samtidigt ska man inte heller straffa en McKinnon för att han spelar i ett bra lag. Nej. Utan då måste man också se på, okej, Celebrini hjälper Sharks in i slutspelsjakten. Det är ett stort värde för laget. McKinnon tar Colorado från ett bra lag till en Stanley Cup-favorit. Ja. Det är i min bok ett lika stort värde, om inte större. Men det är ju en extremt svår fråga att svara på. Vad skulle du säga, Oskar? Hur skulle du definiera liksom mest värdefulla spelare?
Nej, men jag tror ju lite precis som du är inne på, att det man gör med sitt lag över säsongen, att man går som Colorado till exempel från ett bra lag till en Stanley Cup contender, eller Celebrini också för den delen, som liksom sätter standarden för ett nytt Sharks här kommande år. Så att jag håller nog med lite där. Min tolkning är väl att det man gör för sitt lag, och att man liksom får förutsättningarna att se annorlunda ut.
Om du fick rösta nu då, vem hade du valt i år?
Nej, men jag tycker att Celebrini är häftigt. Jag tycker han har en dynamik i sitt spel åt båda håll faktiskt.
Han är en Crosby junior nästan.
Ja, men lite så. Alltså han får ju mycket cred för sin offensiv, men att se hans hårda jobb åt båda håll också gör ju att man gillar ju...
Spela på rätt sätt. Ja. Jag var inne på lite grann, McDavid har ju lite brister i defensiven. Mm. Det tycker jag inte Celebrini har. Alltså han har en dimension där påminner om Crosby, en av hans förebilder. Vi ska pressa dig nu, Jonta. Kan du ge någon hint om hur du kommer rösta?
Nej, för det har jag inte bestämt. Och det måste man vänta till slut av säsongen. Jag delar egentligen in liksom min röstprocess i tre kategorier som inte är hemliga. Mm. Och det är, nummer ett är statistik. Bara kolla på hårda fakta. Mm. Nummer två är att prata med folk. Jag brukar alltid prata med ett antal spelare. Aktiva spelare som möter de här killarna till exempel. Och få den inputen, för det är ett värde som vi på sidan såklart inte kan tillföra. Mm. Och det tredje är också någon form av magkänsla. I sist och slut så handlar det om det, att du ska värdera en McDavid. Å ena sidan så gör McDavid väldigt bra saker för Edmonton nu när Dreisaitl är borta. Mm. Å andra sidan kan du hävda att Dreisaitl kanske till och med var bättre än McDavid innan han skadade sig. Hade en bättre säsong. Ja. Så hur ska du värdera de där sakerna mot varandra? Spelade matcher tycker jag är en grej man måste också väga in. Jag tycker att många ibland, vad ska vi säga, tar för lätt på det. Hur svårt det är att vara tillgänglig.
82 matcher.
Den här killen har högre poängsnitt över 70 matcher. Så han är bättre än den här killen som gjorde liksom ett sämre poängsnitt över 82. Så funkar inte i min bok. För det är en stor del av utmaningen att orka vara tillgänglig. Orka göra det mentalt i så många matcher. Det jag kan säga liksom är väl att kollar du 5-5 siffror. Där är det ju bara, om du kollar råa siffror och liksom målskillnad och sådär, så är det ju en stor, stor fördel för både Kucherov och McKinnon kontra McDavid.
Ja.
Det är väl kanske en fingervisning varför jag tror att de två ligger lite före McDavid just nu, även fast han har flera gjorda poäng totalt sett.
Just det.
Tror jag.
Men det blir ändå Celebrini. Bra, Oscar.
Ja. Men okej, om jag ska slänga ut en kille som kanske inte kommer att vinna det här priset, kanske vinna ett annat pris, men... Zach Werenski, som spelar i din klubb Columbus.
Ja.
Han har ju en helt... Om vi pratar siffror. 80 poäng på 71 matcher. Han leder interna poängliga som back med 15 poäng. Före tvåan. 24 före Fantille som är trea. Samma där. 5-5 spelar han. Plus 15. 9-3 utan honom på isen. Mm. Det är ju liksom... nu är Columbus ett bra lag. Och framförallt har ni ju fått ett jättelyft under Rick Bonus här. Men... Nu skulle han, om man bara pratar liksom vem som gör störst skillnad för laget, inte bäst spelare men störst skillnad, då måste Werenski vara med i en sån diskussion.
Ja, absolut. Han är ju jätteviktig för oss. Driver ju spelet åt båda håll. Så.
Mm. Har du haft möjlighet att lära känna någonting, träffa någonting när du var över, eller?
Nej, jag hälsar på honom någon gång sådär. Men jag brukar ju ha som grej när vi är över och har möten att jag brukar gå ner och titta på matchvärmningar eller träningar. Mm. Och se honom träna är imponerande faktiskt. Otrolig teknik, otrolig kontroll. Allt ser så lätt ut och effektivt.
Vad hade han fått på betyg där? Skridskåkning, puckhantering?
Nej, han hade nu legat i Dahlin-siffror skulle jag säga.
I topp.
Ja.
Men man pratar om det, för Werenski känns ju som att han Men det är lite så här Niklas Isom-grejen, att han gör det ju på ett ospektakulärt vis. Som du säger, tekniskt är han ju briljant. Mm. Men det är ju inte lika spektakulärt som en McCarr eller Quinn Hughes, det han gör.
Nej, det är inte flashigt på samma sätt. Men det är väldigt, väldigt funktionellt. Tänker bara på en sån sak som passningsmottagningar. Man pratar väldigt lite om i liksom skillsammanhang. Men om du tittar på honom, jag satt och kollade en träning när de kör en vanlig passningsövning. Det är inte en puck som wobblar i varenda mottagning. Och det är svåra backhandmottagningar, det är svåra forehandmottagningar. Men det, är liksom, det sitter liksom limmat.
Mm. Det var kul att du lyfte det, för jag och grabben satt och kollade på träningen Pittsburgh hade här under Global Series. Bara följer Crosby en hel träning. Oavsett var pucken kom så kunde alltid ta emot den. Det var på ena skridskon, andra skridskon, knacka ner den. Så det är något som man egentligen kan prata oftare om när vi gör matcherna, att nivån i NHL, passningar, mottagningar är ju betydligt högre om man jämför med SHL och hockeyallsvenskan till exempel.
Det är natt och dag, ja. Skulle jag säga. Jag skulle säga att jag har varit en del på is med NHL-killar genom åren. Och jag skulle säga att det är den absolut största skillnaden.
Och det är väl något man skulle kunna lägga ännu mer tid på.
Verkligen.
På hockeygymnasiet, alltså.
Verkligen.
Pass och mottagningar i olika former.
Ja, det gör ju att du inte får avbrott i spelen om du vill spela på ett visst sätt. Att om du vet att 9 av 10 passningar sitter, då kommer ju inte avbrotten komma.
Och då kan du kontrollera tempot och... Ja, jättebra poäng.
När vi pratar om försvarsspel, Erik, vi fastnade i ett klipp på Evan Bouchard från Utah-matchen här. När vi pratade om Norris lite här inför. Om vi kollar på den här situationen, Erik, vad tänker du?
Nej, men kolla på backen här. Liksom, som glider med halvraka ben, och det är Bouchard, det är ju stjärnbacken offensivt. Men jag var inne på McDavid, jag är inne på Bouchard. Att ska de gå hela vägen och vinna, det är bara sprinta hem till huset. Och huset är ju innanför punkten från toppcirkel och ner, alltså i skottsektorn. Och bör du släppa in spelare där som kan åka och prickskjuta, då är risken stor att det blir mål. Och här behöver ju, det här är ju ett exempel på, så här vinner man inte Stanley Cup. Det är bara sprinta hem och spela stick om pack, blad mot puck, så de inte får komma in i huset och skjuta. Skjut gärna utanför punkten, skjut ovanför toppcirkeln, men direkt man släpper in dem i huset, då är det farligt. Och släpper man in folk i sovrummet och låter dem härja fritt, då blir det katastrof. Och det är det som har hänt för Edmonton många gånger. Så de måste städa både i sovrummet och i huset om de ska vinna Stanley Cup.
Men om man pratar den här nya generationen, offensivt skickliga backar, McCarr, Hughes, Werenski för den delen, Schaefer. Min bild, och du ser det mer detaljerat, är att de är bra defensivt också. Att den här mer renodlade offensiva backen, där Bouchard kanske faller in i den kategorin, att de... Det blir mer och mer sällsynt att de kommer upp mer skolade, även de mest begåvade offensiva backarna.
Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt få som är enbart offensivt. Och jag tycker, om du kollar på de här McCarr, Werenski, för mig är det tvåvägsbackar allihop. De bidrar åt båda håll. Jag kommer ihåg, jag följde Taves och McCarr väldigt intensivt i Four Nations. Och jag tycker inte att de har inget misstag defensivt heller.
Men ytterst få. Och byt ut Erik Karlsson, sätt in Erik Karlsson i Edmonton nu. Erik som spelar nästan 2 minuter i snitt per match i penalty kill. Bara tack vare spelsinne, bra skridskåkning, bra klubba. Och man kan ju stänga bort så mycket defensivt genom de sakerna som Erik gör så bra. Han är ju outstanding offensivt i många situationer. Men gör ett bra defensivt jobb. Så det är en sån där grej att... Om Edmonton ska vinna så behöver de upp med Bouchard i spetsen, men även vissa forwards, att göra rätt för sig defensivt innan man spelar offensiv. För annars faller man på målsnöret igen, eller de tar sig nog inte ens till final. När kommer Draisaitl tillbaka?
Ja, det var ju sagt där till slutspelet ungefär. Ja. Sen är det ju inte lika... Det här med, nu är det ju slutspelsen ett tag, så att nu kan man ju kanske i större mån komma tillbaka med några grundseriematcher kvar kontra förut när man håller spelare ut hela vägen. Så att, vi får se, men det var den första rapporten, det var länge sedan jag hörde en uppdatering där.
Har du quiz nu?
Nej, det har jag inte. Däremot, Erik, så ska du få berätta vad du ska göra vid 7:00 ikväll.
Oj.
Oj.
Klockan 7 ikväll, då åker den här kepsen på. För det här är ju den häftigaste veckan på året, tycker jag. Det är alltså slutspelsrace. Vilka lag går till Stanley Cup-slutspelet? Det kommer ju delvis avgöras i helgen in mot 82 omgången nästa torsdag. Men redan ikväll så är det ju dags för The Masters. Ingen svensk har vunnit. Vi vet att Ludvig Åberg och några till har varit där uppe tvåa i topposition. Men nu är det dags. Ludvig Åberg 19.08 slår han ut ikväll. Då hoppas jag alla är med. Och det är via Play Sport, det är B-Sport Golf och det är såklart via Playstreamen. Mm. Och vi har ju Jonas Karlsson, Per Ulrik Johansson på plats. Och sen har vi våra härliga expertkommentatorer också som kommenterar. Så full täckning på The Masters. Och vill ni bli inspirerad, hockey är ju världens häftigaste sport. Strax där bakom kommer ju golf. Och den kombinationen, hockey och golf, det är magi. Så behåll den här på Jonta ända till söndag kväll. Kanske vi har fått första svensk. Det kan bli Norén, det kan bli Åberg som får dra på sig den gröna kavajen i The Masters.
Du och jag ska ju kommentera Tampa-Boston på lördag.
Så det är ju samtidigt som...
Exakt, jag tror inte jag ska ha den här på mig till söndag då, för det blir ju alltid svettigt när vi kommenterar. Men missa inte den heller på tal om coach.
Vilken tid är det?
Världens klockan 7 är det, va? Världens mest underhållande spelare, ja. Enligt Erik Karlsson och Rickard Kjell som vi köra. Jag tackar Erik för den fina sammanfattningen. Tackar dig Oskar för att du var med idag.
Tack så jättemycket.
Jag vet att du har fullt upp här och ska vidare och scouta ikväll. Och jag tackar såklart alla er som har tittat på dagens program och avslutar med att lämna över ordet till en annan kille som förmodligen kommer att ratta in Ludvig Åberg och följa hans färd i afton.
För folk som inte följer golf, hur bra är Ludvig Åberg?
Nej, han är... Jag är bästa svensken sen kanske Stensson på touren. Och han är alltid med i toppen nästan varje tävling, så att... han är väldigt nära att bli en av de bästa i världen och slåss om första platsen varje tävling.
När tror du han vinner sin första major?
Alltså, det är så svårt när du har Scheffler som går som tåget varje jävla tävling. Så att... Men han hade ju bra där på Augusta, vad var det, 2 år sedan kanske, när han tills han kom runt där på Amen Corner. Men jag hoppas det händer i år eller nästa år.
Tror du, det här är min teori, att Ludvig Åberg är den populäraste svenska idrottaren bland NHL-svenskar?
Det tror jag faktiskt. Det kan jag tänka mig.
Men alltså, är det någonting du och dina polare, alltså svenska polare i ligan, pratar om, liksom, hur det går för honom?
Ja, det är hela tiden. De har kommit över och käkat middag och jag har inte ens koll på att det är tävling just då. Och bara, visar de på Åberg nu på tvn? Ja, okej, det gör vi. 100%.